God morgon alla. Vi får i Jesu namn börja med Daniels bok idag. Och vi ska be innan vi börjar vårt studium. Käre Herre och frälsare, kom och förklara för oss dina sanningar så som du förklarade och uppenbarade för Daniel. Hjälp oss att förstå det du vill att vi ska förstå. Och hjälp oss att gömma och begrunda det som vi ännu inte är mogna att förstå. Och lär oss att se att du behåller segern, hur mörkt och hur dystert det än kan bli här i världen. Amen. Vi har kommit till kapitel 8. Eftersom vi hugger i med det andra avsnittet, den andra avdelningen av Daniel, och inte så mycket behandlar den första delen, de sex första kapitlen. Och vi har igen en lite snarlik uppenbarelse, en liknande syn som i kapitel 7. Vi kan ändå notera att det har en annan inriktning. Det brukar man också notera i anslutning till att språket i grundtexten byter. Det är nämligen så att Daniels bok till en stor del är skriven på arameiska, inte på hebreiska. Det här, det är mycket ovanligt. Det finns bara ett litet avsnitt till i en annan bok som är skriven på arameiska. Och det börjar från det här arameiska avsnittet börjar en bit in i andra kapitlet där man svarar kungen Nebukadnessar på arameiska. Och så fortsätter det arameiska avsnittet till och med kapitel 7. Det här har ju naturligtvis förundrat bibeltolkarna varför det är så. Och en förklaring kan vara att det som skrivs på arameiska, det var riktat till den tidens folk ute i världen. Det var det stora språket. Det var liksom riksspråket. Medan hebreiskan var judarnas språk. Och det förstods inte av så många folk. Det som Daniel uppenbarar i 7 första kapitlen, eller förutom det första, från det andra till det sjunde kapitlet, så det är någonting som är angeläget för alla folk ute i världen. Nu kommer vi till ett kapitel som också talar om världsrikena, men som har ett speciellt fokus på Guds eget folk och som vill utgöra en tröst i den bedrövelse som de ska genomgå några hundra år senare. Och lika så också för oss kristna att begrunda. Det som omtalas i kapitel 8, det inträffar i kung Belsassars tredje regeringsår, när Daniel ser sig själv i Susans borg i hövdingdömet Elam. Han såg att, i sin syn såg han att han var vid floden Ulai. Jag ska sätta på den där kartan igen. Här staden Susan var en stad som sen i det persiska riket blev upphöjt till huvudstad. Nu var det alltså en stad i ett hövdingdöme som hade bar sitt namn av en av Sems söner, Elam. Vi kan låta den här kartan ligga framme lite, för vi kommer att sen se också här hur den här geografin beskrivs på många sätt med de här olika rikena som beskrivs. Det är två djur som vi antydde lite redan igår, de här två djuren som kommer först här i den här beskrivningen. I vers 3 står det: När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. Jag såg baggen stöta med hornen västerut, norrut och söderut, och inget djur kunde stå honom emot, och ingen kunde rädda något ur hans våld. Han for fram som han ville och blev mäktig. Idag ska vi samtidigt titta på förklaringen lite som finns i det andra delen av kapitel 8. I 15 versen står det så här: När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Olai hörde jag rösten av en människa som ropade: Gabriel, uttyd synen för honom. Gabriel är ett namn som vi känner från Nya Testamentet. Ängeln som uppenbarar sig för Zacharias och för Maria. Guds man betyder det här översatt. Och det är en ängel som har en speciell uppgift att förmedla viktiga budskap för utvalda människor. Och nu är det denna ängel som får i uppdrag att uttyda synen. Vi kan ju undra över vilken den här är som ser ut, en gestalt som såg ut som en man. Vi kan med många uttolkare säga att det är Jesus Kristus, som samma som presenterar sig som människosonen i kapitel 7. Men det står inte så. Gabriel börjar nu tala, men innan han börjar tala så blir Daniel förskräckt. I vers 17 står det: Jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Vad har Daniel för orsak att bli förskräckt för att han ser denne Gabriel? Ja, vi drar oss kanske till minnes att också Zacharias och Maria blev mycket förskräckta. För när en människa möter den himmelska världen, så möter hon också heligheten. En sändebud från helig Gud. Och det är en hälsosam fruktan. Det är inte så att vi människor ska mena att vi har någon jämställdhet med himmelska väsen. Människor är syndare. Och även om Daniel i 6 kapitlet presenteras som en som var oförvitlig till det yttre. Han utmärkte sig framför de andra furstarna. Han var då en av de tre högsta furstarna i Perserriket. Det är ju visserligen lite senare, men vi kan i alla fall anknyta till det. Så de andra furstarna försökte hitta något att anklaga Daniel för, men de kunde inte hitta något hur det än ansträngde sig. Ingenting i hans liv och verksamhet kunde vara föremål för någon kritik. Tänk er det. En sådan rättfärdig man, det är sällsynt. En sådan var Daniel. Men inför ängeln blir han förskräckt. Han är en syndare, han föll ner på sitt ansikte. Då får han då höra av Gabriel: Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Ändens tid, det är ju den tid som vi lever i, kan vi säga. Men det finns en speciell tid som det syftar på i första hand. Och den tiden är på många sätt en förebild för den tid som vi lever i och som vi kan hända får uppleva innan Jesus kommer tillbaka. Så det finns en syftning här som vi ska återkomma till. Medan han talade med mig föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Han svimmar. Det var ett så starkt intryck han fick. Men När Gabriel rörde vid honom så fick han igen kraft och reste sig upp. Och så säger Gabriel: jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Nu har vi kommit fram till år 551 före Kristus. Det börjar lida mot slutet av det nybabyloniska väldet. Ännu ett drygt decennium ägde det bestånd. Sen kom Mediens och Persiens kungar och intog landet. Så att här nämns inte det, det världsrike som då var vid kraft. Mediens och Persiens kungar, de kommer österifrån. Och när det talas om att den här baggen stöter med hornen västerut, norrut och söderut, så har vi då alltså väderstrecken som vi ser här på kartan, mot Syrien till Palestina och norrut Armenien, mindre Asien och söderut mot Egypten. Allt det här som var föremål för de persiska kungens erövringar. Och han stötte ju också västerut ända mot Grekland. Perser kungarna krigade ju mot Grekland som vi känner från den profana historien och lyckades aldrig helt besegra grekerna. Sen kom då en annan, och då går vi tillbaka och ser på den egentliga synen från femte versen. När jag funderade på detta, se, då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden, dock utan att röra vid marken. Han närmade sig baggen med de båda hornen, den som jag hade sett stå framför floden, och han sprang emot honom i raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störta sig över honom. Och han stångade baggen och krossade hans båda horn, så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Bocken kom västerifrån. Ja, han kom ända från Grekland, Makedonien. I vers 21 i förklaringen säger Gabriel: men den raggiga bocken är Javans kung. Och folkbibeln har en not. Javan syftar på Grekland som fick världsvälde i och med Alexander den store från 336 till 323 före Kristus. Det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Det är alltså då Alexander den store. Det stora hornet representerar stormakt. Sen går vi tillbaka till vers 8. Bocken blev mycket mäktig, men när han var som starkast brast det stora hornet sönder, och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra väderstreck. Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Det växte ända upp till himlens härskara och kastade några av denna härskara och av kärnorna ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. I vers 22 där det står förklaringen står det så här: men att det brast sönder och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska det inte ha. De här fyra rikena som de omtalas, så jag var inne på det redan igår. Det då Alexander den stores fältherrar som övertog makten, eller övertog regeringen i det här stora, väldiga riket som sträckte sig ända till Indien. De kallas diadokerna, de här, eller efterföljare, de här generalerna som tog över. I några fall så brukar man avse med dem, de som direkt tog över efter Alexander, men även de som följde efter de första, eftersom vissa av dem hade ganska kortvarig makt. De viktigaste statsbildningarna blev Syrien, där det då också ingår Babylonien, ända från Medelhavets östra strand och till och med tvåflodslandet i princip förbi det som vi ser på den här kartan, alltså Persien. Nuvarande Iran sträcker sig ganska långt förbi den här kartan. Så det är ett väldigt rike. Och det andra stora riket var Egypten. Som då, förutom att det hade makt där nere i det egentliga Egypten, tidvis sträckte sig över Palestina. Det var nämligen så att Palestina blev ett slagfält ofta. Palestina ägdes ibland av egyptierna, ibland av syrierna. De syriska kungarna, eller Syrien kallas också Seleukidernas rike ibland. Därför att den första som av Alexanders generaler som tog makten där var Seleukus. Men varannan kung hette Antiochus. I Egypten regerade en kungadynasti som hade namnet Ptolemeus, eller Ptolemaios på grekiska. Och då talar man också om Ptolemeernas Egypten. De här två, de kommer nu att bli ganska viktiga sen. I synnerhet i 11 kapitlet kommer de fram på nytt. Så att, nu ska vi koncentrera oss. Det är nämligen det här ena riket som nu kommer i fokus. Från ett av dem alltså sköt ett nytt litet horn upp som växte till kraftigt mot söder och öster mot det härliga landet. Det här är den som Gabriel beskriver i vers 23. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, ska en fräck och illasinnad kung uppstå. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig. Och han ska lyckas i allt han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen. Och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska sätta sig upp mot furstarnas furste. Men han ska krossas utan hjälp av människohand. Det här är förunderligt precis förutsägelse om Antiochus den fjärde Epifanes. Han segrade över Egypten i ett krig 168 före Kristus. Han var den åttonde av kungarna i Syrien förresten efter Seleukus. Och när han segrade över Egypten så kom han med på härjningståg till Palestina, som kallas det härliga landet. Och så satte han igång en blodig förföljelse. Det uppges att över 100 000 människor mördades av honom. I första Maccabeer-boken finns det en fruktansvärd beskrivning av den här tiden. Och i det första kapitlet berättas om hur Antiochus vinner sin makt och kommer till Jerusalem. Första Maccabeer-boken hör ju till de apokryfiska böckerna, som är anslutna till Gamla testamentet. Det finns numera i Bibel 2000 ingår de här. Det fanns också i den romersk-katolska kyrkans biblar, men Luther plockade ut dem som separat avdelning. Och där, från Luthers tid så har det inte funnits med i den vanliga kyrkobibeln. Luther sa om de apokryfiska böckerna att de är nyttiga att läsa, men de är inte inspirerade av Gud. Och därför ska de inte betraktas som ofelbar sanning. Vi kan inte nu gå in på hur närmare om det här. Eventuellt så, om någon vill fråga någonting speciellt så kan vi se. Jag ska läsa lite från första Makkabeer-boken. Där det berättas om hur Antiochus betedde sig. Och det är en fruktansvärd läsning. Och försök tänka på det här, vad vi läste i den här profetian. Kungen sände ut en skrivelse till hela sitt rike. Alla skulle bli ett enda folk. Var och en skulle överge sina lagar och seder. Alla hedna folk böjde sig för kungens befallning. Också många israeliter rättade sig efter den gudsdyrkan han föreskrev, började offra åt avgudarna och vanhelgade sabbaten. Jämför det här orden i som vi läste igår, att han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och här i åttonde kapitlet också så sägs det att en härskara blev prisgiven för överträdelsens skull. Så fortsätter jag. Till Jerusalem och Judas städer sände kungen budbärare med skriftliga förordningar om att man skulle följa seder som var främmande för landet. Brännoffer, matoffer och dryckesoffer skulle avskaffas i templet. Sabbater och högtider skulle vanhelgas. Tempel och präster kändas. Man måste bygga altaren och helgedomar och tempel åt avgudarna. Offra kött av svin och andra orena djur. Låta sina söner vara oomskurna och smutsa sina själar med allt slags orenhet och kändlighet. Så att lagen skulle glömmas bort och alla dess bestämmelser förvanskas. Den som inte följde kungens föreskrifter skulle straffas med döden. Alla dessa påbud utfärdade kungen i skrivelser till hela sitt rike. Han tillsatte män som skulle övervaka att hela folket följde dem. Och han lät befallningen om offren gå ut till var och en av Judas städer. Många bland folket slöt upp kring kungens män. Alla de som övergav lagen. De lät mycket ont ske i landet och drev israeliterna att gömma sig varhelst de fann en tillflykt. Och så kommer då en kulmen på de här kändligheterna. Den 15:e dagen i månaden Kislev, år 145. Det här är enligt grekernas tideräkning. Lät kungen bygga den vanhelgande kändligheten på brännofferaltaret. Även runt om i Judas städer byggdes altaren och man tände rökelse vid husdörrarna och på gatorna. Alla skriftrullar med lagen som påträffades blev sönderrivna och uppbrända. Om man fann någon som ägde förbundets bok eller någon som höll lagen i ära, betydde kungens påbud döden för honom. Månad efter månad fortsatte deras våldsdåd mot alla israeliter som de ertappade i städerna. Den 25:e dagen i var månad offrade de på det altare som blivit uppfört på brännofferaltaret. Kvinnor som låtit omskära sina pojkar dödades, så som kungen hade förordnat, och de späda barnen hängdes vid halsen på dem. Också deras familjer och de som utfört omskärelsen blev dödade. Men många israeliter fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. De föredrog döden framför att vanhelga sig själva genom maten och kända det heliga förbundet. Och de led döden. Fruktansvärd var vreden som drabbade Israel. Ja, det är så man undrar hur Gud hur Gud kunde tillåta någonting sådant över sitt folk. Samtidigt måste vi påminna oss att Mose hade sagt, så här kommer det att gå om man inte håller Guds ord i ära. Det kommer att drabba den fruktansvärda saker. Nu har Daniel fått veta det här i förväg. Han har fått veta att det dagliga offret skulle prisges för överträdelsens skull, står det. Han vet varför. Därför att folket har syndat. Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Ja, man, det sägs att om någon som ägde förbundets bok eller någon som höll lagen i ära betydde kungens påbud döden. Sanningen skulle tas bort. Vi kan tänka oss vad de här orden, den här profetian betydde under den här förföljelsen. När man hade tillgång till Daniels bok och kunde bli tröstad. Och sen kan vi tänka på den förföljelse som de kristna började lida under romarna. Då drabbade också fruktansvärda saker dem. Martyrium och tortyr och lidande. Och de fann tröst hos Daniel och kunde se, det här har Gud förutsagt. Så här ska det ske. Och vi vet att under senare regimer, om och om igen under världshistorien, så har förföljelser drabbat kristna. Under sovjettiden, den kommunistiska våldsregimen, drabbades kristna av ont som inte står långt ifrån. Också idag lider kristna förföljelse. På många håll i världen är det just så här det händer. Man förföljer och dödar dem som har en bibel. Det är ingenting som bara gällde den här tiden som skedde under Antiochus den fjärde, men det var på ett speciellt svårt sätt just då. Sen så kommer en märklig syn som slutet på den här uttolkningen, den här synen. Sedan från vers 13. Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade. Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet, som gör att både helgedom och härskara förtrampas? Då svarade han mig, 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas och återställas. En av de heliga talar och en annan helig frågade den som talade, står det. Det här betecknar änglar, de heliga, som inte hör till de syndiga människornas värld. Och en del uttolkare menar att den som talar, det är ordet, det är Kristus. Den som talar är den som är ordet. Då svarade han mig, 2300 kvällar och morgnar. Vad är detta? I förklaringsdelen sen mot slutet av kapitlet, vers 26, sägs så här. Synen om kvällar och morgnar som det talas om här är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Ingen förklaring. Daniel skulle säkert gärna ha önskat få veta, vad betyder den här tiden? När börjar den? När infaller den? Och när slutar den? Men det fick han inte veta. Istället fick han uppmaningen att försegla det som han skriver. Göm du den här synen. Den kommer sen till användning i sinom tid. Den syftar på en avlägsen framtid. 200, från 530 till 168 ungefär. Så har vi 250 år, vi ska räkna bakvägen. Det här är slutet av 500-talet, sen har vi 400-talet, 300-talet. Jag räknar i alla fall fel, 350 år blir det. Och det är en lång tid, det syftar på en avlägsen framtid. Men en ännu avlägsnare framtid är det som gäller den yttersta tiden som vi lever i. Och nu finns det många paralleller mellan Antiochus och vår tid. Om vi ska ännu uppehålla oss vid de här siffrorna, så kunde jag ju säga att en del har försökt räkna exakt när den här tiden kan tänkas ha infallit. Och då brukar man vanligen se det så att från den tid när Antiochus började sin härjning i Palestina tills han dog. Det var just den här tiden, 2300 dagar. Eftersom det står 2300 kvällar och morgnar, så är det vanliga dagar det handlar om. Det beskrivs inte någonstans i Bibeln som symboliskt om det sägs så här. Vi kan jämföra med skapelseberättelsen. Det blev afton och det blev morgon. Den första dagen, den andra dagen och så vidare. Där beskrivs det också med som vanliga dagar, afton och morgon. Och det är 6 år och lite mer, 6 1/3 år ungefär. Och ungefär den tiden var det innan Antiochus hade dött. Men landet befriades före det, ungefär 3,5 år efter att Antiochus 168 före Kristus kom in och härjade i Palestina. Så då hade Makkabeerna rest sig till försvar och lyckades befria Palestina. Det var en judisk familj som leddes av Mattatias, och det var 2 söner, Makkabeus, som var de främsta krigarna. Och Judas Makkabeus var ledare. Och de samlade då en del släkt och vänner och lyckades rusta upp en här i hemlighet. Och sen så skedde det undret som verkligen måste betecknas som under, att de lyckades fördriva syrierna, Antiochus våldsmän, från Jerusalem och templet. Och sen röjde det en tid innan man återupprättade tempeltjänsten igen. Men det var den här tiden när det orena behärskade Jerusalem. Det var ungefär 3,5 år. Men sen till den här parallellen med en annan Antiochus som vi inte har personifierat direkt. Om vi inte då räknar med att kejsarna i Rom och Stalin och Hitler och så vidare också utgör förverkligande gestalter som har förverkligat denna profetiska man. Men lutherska tolkare brukar i allmänhet inte tänka så att det är en jordisk kung som den Antiochus förebildar, utan att det är en andlig mördare. Det är antikrist. Han ska bli stor i kraft, inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma ett så stort fördärv att man måste förundra sig. Och han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Han ska sätta sig upp mot furstarnas furste. Det här är några av de här utsagorna som Daniel säger. Det här är Gabriels uttolkning. Men sen där tidigare, vers 11, mot här, till och med mot härskarans furste företog det sig det här hornet stora ting. Och slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Det här är alldeles tydligt motsvarande ord som i 7 kapitlet, det som vi var inne på igår. Och vi kommer ännu att se det här i de sista kapitlerna om hur denna antikrist härjar. Det är alltså den nytestamentliga antikrist som tar sitt säte i Guds tempel, föreger sig vara Gud. Vi kan läsa om honom bland annat i Andra Thessalonikerbrevet. Och det andra kapitlet, som heter Laglöshetens människa, Andra Thessaloniker 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Så står det lite längre fram, 6 versen. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Det här avsnittet brukar man i den lutherska bibeltolkningen hänföra till den antikrist som ska komma i de yttersta tiderna. Och det finns en speciell syftning som de lutherska reformatorerna gör med det här. De säger att det finns många tecken som visar att det här är påven i Rom. Det vill säga inte påven personligen, men påveämbetet. Och varför säger man så? Jo, bland annat, han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Påven säger sig vara Kristi ställföreträdare på jorden och alla måste lyda honom. Ja, han har till och med på senare tid förklarat sig kunna uttala en ofelbar sanning när han uttalar sig på ämbetets vägnar, ex cathedra. Påven är den enda människa som har gjort anspråk på att uttala gudomlig sanning. Men framförallt är det att den lutherska reformationen blev fördömd av påvedömet och att påvedömet har uttryckligen fördömt den som menar att en människa blir rättfärdig av tron alena utan gärningar. Dessutom så brukar man också anknyta till alla stora mirakler och tecken och under som har gjorts i påvekyrkan. Vad är det som håller tillbaka? Ja, det är Guds ord. Nu är det ju så att det finns ju många, många villfarande krafter. Och när vi ser på tidsläget i dagens kyrkor, så ser vi ju att det finns många saker som stämmer överens med, som tecken på denne antikrist, också i våra folkkyrkor. Till exempel det att man antar en sån här bibelöversättning, som åtminstone i Finlands evangelisk-lutherska kyrka är den enda accepterade gudstjänstbibeln, Bibel 2000. Där utgångspunkten är en inomvärldslig tolkning, det vill säga att den översätts som vilken litteratur som helst och utgår ifrån att det inte kan ha funnits förutsägelser, profetior om Kristus i Gamla testamentet. En av huvudöversättarna, professor Bertil Albrektsson, har sagt att det största misstaget den kristna kyrkan har gjort är att läsa in profetior om Kristus i Gamla testamentet. Det vill säga, det menar han är en stor villfarelse, för att Gamla testamentet kan inte tala om Kristus, eftersom människor inte kan se in i framtiden. Tänk så fruktansvärt. Och ändå så har Nya testamentet om och om igen sina förklara utsagor om att Gamla testamentet är fullt av vittnesbörd om Jesus Kristus. Jesus sa, trodde ni Mose skulle ni tro mig, ty om mig har han skrivit. Och han genomgick skrifterna, Mose, profeterna, på Emmausvägen. Och apostlarna kryddade sina tal med alla möjliga anspelningar på Gamla testamentets profetior som skulle säga, och nu har det gått i uppfyllelse, sa man. Det är helt omöjligt att läsa Nya testamentet om man inte ser att det är en fullbordan av profetiorna i Gamla testamentet. Det här är en kändning av Guds ord, en kändning av sanningen. I dagens villfarelse, i dagens antikristliga verksamhet, bekämpar man inte kristna hos oss med svärd, med vapen, med att döda. Men man bekämpar med andliga mord. Med att ta livet av kristna människor andligt. Genom att förkväva, genom att föra vilse. Och det här är en fruktansvärd förförelse. Så det finns möjlighet att läsa in ganska mycket i de här texterna. Det syftar på en avlägsen framtid, fick Daniel veta. Och denna avlägsna framtid, så det var förutom den gruvliga händelse som drabbade Palestina på 160-talet före Kristus, är också kyrkans hela tid. För Kristi kyrka har under hela sin tillvaro upplevt vågor av förföljelser. Och det som har varit kännetecknande för hela tiden är att villfarelsens ande har varit mäktig. Det sa ju också aposteln Johannes. Redan nu är antikrists ande verksam. Och alla apostlarna fick i sina brev hårt bekämpa villfarelse. Och Jesus själv varnade sina lärjungar för att följa den falska herden. En falsk herde följer de inte, för de känner inte den herdens röst, den falska herdens röst, sa han. Men de följer den gode herden, det vill säga Jesus själv, för de känner hans röst. Och han sa, akta er för falska profeter som kommer till er i fårakläder, men som invärtes i glupan rovlyssna vargar. Det är en av de lärdomarna som vi behöver ta till oss av det här avsnittet. Men vi har inte sett framtiden. Vi har inte sett hur det kommer att gå med våra länder innan Jesus kommer tillbaka. Vi har fått vissa antydningar om att det kommer nya förföljelser. Ja, andliga förföljelser pågår ju redan sedan länge tillbaka. Förföljelser av dem som frimodigt vittnar för sanningen. Och nyligen har vi också sett hur Sveriges lag numera dömer dem som predikar Guds ord. Genom att den pingstpastor som utmanade den nya lagstiftningen om hets mot homosexuella blev dömd till fängelse. Det är förundransvärt. Och vi vet inte hur det här fortsätter, men vi ser att det accelererar. Det är inte bara i Sverige det här, vi håller på precis med samma saker i Finland, även om lagstiftningen inte ser lika ut ännu. Och det kan mycket väl vara så att det blir frågan om fysiska, brutala åtgärder mot dem som bekänner hans ord. Den som vill stå för Guds ord i allt. Men då ska vi komma ihåg, så som Guds folk i tiderna har hämtat röst av, att det är en utmätt tid. Det här ska inte vara för evigt. Det här är bara en kort utmätt tid som den onde ska regera genom sina redskap. För Guds kraft är större än den ondes. 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas och återställas. Och vi vet det av Guds ord, att den yttersta dagen kommer när Gud visar sin makt, när han triumferar och när alla knän ska böja sig. Och då ska de som har förföljt, de som har brutalt förgripit sig på Guds folk, de ska se honom med fasa. Och den som inte har lyssnat på Guds ord ska bli förfärade över hans ankomst. Men den som väntar på Herren och den som har sin trygghet i Jesus Kristus och hans ord och lever i beskydd av hans tecken, av korsets tecken, har inget ont att vänta. Utan då, när vi ser allt det här ske, då ska vi göra som Jesus säger. Då ska vi resa upp våra huvuden, för då nalkas vår befrielse. Då vet vi att Herren är nära och han ska komma för att en gång för alla göra slut på all ondska. Det kapitlet slutar: jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod den. Det var inte underligt att en sån här fruktansvärd syn gjorde honom sjuk. Daniel var en rätt så gammal man redan vid det här laget, i kanske 65-årsåldern. Och han fick sen kraft på nytt att fortsätta sin tjänst hos kungen, som han gjorde ännu många, ett par årtionden. Ingen förstod den på den här tiden, men det som vi behöver förstå idag, så det kan vi förstå. Och det är just sanningen, att ondskan ska vara förfärlig, men den ska aldrig kunna slå ner Kristi rike. Amen. Tack, kära Herre, för ditt löfte att du ska behålla oss ända tills du kommer tillbaka, när vi står fasta vid ditt ord. Herre, hjälp oss. Behåll oss, Herre, vid ditt ord. Amen. Då blir det sen en stunds tid för eftertanke. Jag har tänkt mig att ni skulle läsa speciellt Daniels bokens 6:e kapitel. Nu vet jag inte hur bra ni känner det här och hur snabba ni är att läsa, men läs med eftertanke, långsamt och grundligt, och försök reflektera också över hur ni, var och en, skulle uppleva det att vara i Daniels ställe. Daniels bokens 6:e kapitel. Det här inträffar år 538 ungefär, det vill säga betydligt efter den syn som vi nu just gick igenom. Men den inträffar strax innan, ja nej det kan ha varit strax, något efter också, men ungefär den tiden som vi kommer till under nästa lektion, Daniels bokens 9:e kapitel, Daniel ber för sitt folk. Och det här handlar också om Daniels bön och Daniels ståndaktighet. Hinner ni med mera så kan ni gärna läsa bakåt i till exempel 4 och 5 kapitlen. Men koncentrera er i första hand på Daniels bokens 6 kapitel.